Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkommen till Rörelse.
För krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Miran Andersson.
Och vår sommargäst, känd från avsnitt som staden någonting någonting. Det är nog det första du är med i, eller hur? Och sen...
Ja, sen har jag ju pratat om Gramsci med er och idén om hegemoni. Och sen har jag också pratat med er om Deleuze på Västbanken och Eyal Weismans kryptiska text om vad han nu var för någonting som var chef för fallskärmsjägarna.
Just det.
Just det, just det. Vi spelar ju in den 24 juni. Sommaren är igång fast vädret är piss. Men vi hade tur med vädret på midsommar.
Det hade vi jättetur. Mm. Jag får det med dig.
Just det.
Jag var delaktig i att försöka förhindra dig att bränna upp en midsommarstång in i ett villaområde.
Det är korrekt. Johan?
Mm, det låter traditionsenligt. Mm. Mm. Vi hade lite vänner och bekanta på besök. Och gamla vanliga färsk potatis och äppelpaj och sånt.
Mm. Äppelpaj.
Ja, känns som om man ska utfodra många minnar så är det liksom en bra rätt.
Midsommar, vad tycker ni? Högtidsrating är återkommande.
Midsommar kommer högt ändå. 3 då kanske.
Ja, jag skulle också där någonstans. Alltså problemet med midsommar är ju att den lider ju av förväntningarna. Men det är mycket för barnen. Men den
bra
är...
namn skulle jag vilja säga.
Det heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
Så, midsommar.
Det var väl själva fan att man ska behöva höra det.
Alltså det är liksom så här...
Man fattar grejen.
Man fattar grejen, det är tydligt, rakt på sak. Det finns någon slags symmetri där, mitt i sommaren. Ja.
Det är vad man...
Förutsägbart. Ja. Ja, man vet vad man får.
Men det är väl också lite rassiga högtid på det sättet att det är många som... Nu verkar ju som att vi alla ihop här firar i stan, men annars är det väl många som är så... Man ska åka till sitt sommarhus och så känner man liksom ingen med sommarhus och så kan man liksom inte fira den genuint på något sätt.
Det är inte riktigt med i... hoppen här. Den rassiga midsommaren är väl för att
svenska traditioner, svenska flaggor.
Nej, men jag tror att det är lite så att den känns lite exkluderande för att förväntningarna på jul är ju så här, köp krimskrams, ha en gran. Alla kan pull it off. Man kan pull it off i en lägenhet, även om det kan bli trångt med granjävlen. Midsommar ställer liksom så här, du ska ut på landet. Alltså det är nog den liksom
Men är den här, varför jag aldrig blir bjuden till en skärgårdsstuga, krönikan liksom, som skrivs varje år?
Av dig?
Ja, inte av mig.
Och du har inte med dig.
Jag tycker bara kanske att det är lite så, ganska smal kulturvänster som har ett väldigt starkt issue kring det liksom, tänker jag. Att man är så, jag vill göra det här som de som jag som vänner på Instagram gör liksom. Men att massa människor inte gör det, lite oavsett.
Jag tänker att det finns liksom vissa idéer om den högtiden. Hur man liksom firar den genuint. Som ställer krav på vissa resurser. Och jag skulle säga, tillgång till landet, inom situationstecken, har ju stora delar av den svenska arbetarklassen också. Genom mor- och farföräldrar eller tillgång till någon jävla sketenstuga i Dalarnas djupaste skog. Men den som liksom inte har varit svensk i flera generationer, då är liksom den tillgången mer sluten. Och kravet, liksom drömmen om midsommar, skulle jag säga att de flesta föreställer sig är någonting som sker på landet. Och det är väl få högtider som ställer liksom så specifik tillgång till en särskild typ av plats. Som midsommar gör.
Ja, jag vet inte. Jag skulle vilja ha statistik på det när jag tar ställning till ifall det är mer en klassmässig fråga eller ifall det är en bakgrundsfråga.
Har du tillgång till att vara på landet?
Alltså, om jag vill.
Ja, exakt. Då har du väl tillgång
ja, men
till det?
De flesta kan väl hyra en stuga på landet för man vill göra de ekonomiska medlen.
Midsommar är det väl ändå säkert den minst lätta dagen skulle jag tro.
Ifall man åker så här ut på landsbygden i Kristianstad eller vad som helst, då Airbnb hyr en stuga, så tror jag att...
Jo, men nu är vi en och hyr och så ska man betala. Men liksom, om du skulle vara så här, jag skulle vilja fira midsommar på landet i år, hade du haft möjlighet att göra det utan större problem?
Ja, men ja, det hade jag nog. Ja. Då hade jag fått välja att umgås med människor jag kanske inte vill umgås med sådana saker. Men ifall det är liksom priset...
Men så är väl varje midsommar, även denna midsommar. Johan, skulle du kunna fira midsommar på landet om du hade velat? Utan problem. Liksom. Du hade kanske fått acceptera svärföräldrar eller dina egna föräldrar. Eller, Amen.
Den typen av saker. Men vad jag bara vill tillföra till det här är ju, det är inte exakt samma sak, men det är också så att det är inte bara blott Sverige svenska skärgården har, utan blott Sverige svenska miljonprogrammet har också, som ju faktiskt är en av de mest gröna liksom, typen av planering vi har. Så att jag menar, man behöver inte ha en villa trädgård, för det ska finnas gott om ganska livliga, ganska gröna, ganska vildvuxna miljöer i sin närhet, om det är det man vill.
Påminner mig om gången jag tog med tyska kamrater som var på besök till Rosengård. De ville se det. De trodde liksom, de var så här, nej, det här är inte...
Vi går till det riktiga.
Det är jättefint.
Det är väldigt grönt.
Nej, men
det
på
är
väldigt... sommaren, på vintern, så är det som skit.
Ja, det gör det ju, men det är ju parker, och där är ängar, alltså överallt är det liksom växtlighet. Och...
Jag kan på samma tema berätta att jag tog en kanadensisk grupp, så här 22-åriga geografer runt i Malmö, när de var på någon sån... Som man har, om man på ett lite finare college, så får man liksom åka på en resa i rätt många kurser som är typ så här, 6 veckor i Europa, så typ 12 städer. Och så var det någon jag kände som ledde en sån grupp runt, och då var de i Malmö en dag, och så hörde de av sig, så då tog vi dem och visade dem Sorgenfri, som vi höll på att dona med då. Ja, det kan man ju passa på och säga att köp vår bok om Sorgenfri också, när ändå har...
Det är 10 år sedan räkningen av lägret i år, va?
Ja, det är den också, ja, precis. Och det här kanske 5 år sedan någonting. Men och så gick vi in liksom på Rosengård via liksom den här tunneln där, Zlatan-tunneln. Då var det ju folk från Kanada som inte ville gå in på Rosengård. För de hade sett på Fox News att man skulle dö om man gjorde det. Mm. Och så jag sa, men titta omkring dig. Det var så här majdag. Folk kom så här cyklandes hem från jobb. Så, vid cykeltunneln. Så ja, men nu ska jag hem, jag är jätteglad. Så typ. Men så det är ju... Det är kanske på en liten tangent till det här, men jag skulle säga att om man vill liksom bara vara utomhus i en grön miljö, så det är ju ganska, alltså allt är inte skärgården, allt är inte ett topp på landet, men det finns ju god tillgång till den typen av platser om man skulle vilja, så kanske man inte vill det av olika.
Nej, och jag skulle säga att jag förstår att du älskar ditt miljonprogram, den här liksom hedonistiska back to the roots-grejen som midsommar anspelar på är ju kopplad till landet, alltså till naturen, till ängen, på ett sätt som jag tror att även om man kan skapa en kuliss i staden på något sätt av det, så är det, skulle de flesta personer säga, att det inte liksom är genuint.
Men är det inte en kuliss på landet också?
Det är klart att det är, men för midsommar är ju så många högtider, och Halloween, som då kanske inte är en strikt sett en svensk högtid, så är ju, har ju midsommar ett inslag av karneval.
Som de flesta högtider väl har på något sätt.
Ja, fast jag skulle säga att midsommar, på tal om tyska, så hade de en gång så, det här är en lång historia som är väldigt rolig, som handlar om Fars dag i Tyskland, men jag ska... det är ett sommaravsnitt, så det kanske finns tid för mig att dra anekdot. Vi hade andra tyska vänner, vi skulle till ett stuga på landet för att göra midsommar, och de hade ju kollat tyska Wikipedia vad midsommar var, så de sa, Martin, this midsommar, I read on Wikipedia it's legal to drink and drive during midsommar. Och så man säga, no, that's not correct, but people drink a lot. Yes, it's a drinking holiday. It's like Fatterstag. What? Yes, you know Fatterstag. You celebrate Fatterstag in Sweden? Yes, celebrate. Yeah, but that's a thing. Yeah, you know, you drink booze, you go around with a sound wagon and throw things at the police. Och så visade det sig att Fars dag i Tyskland är liksom en helt annan grej än i Sverige. Men deras bild av midsommar är ju att det är en dryckeshögtid. Och det är det ju.
Igen, blandad del av befolkningen, absolut.
Mm. Ja, drack ni på midsommar?
Ja.
Nej.
Spiknykter.
Ja,
inte en så liten nubbe.
Nej.
Intressant, det är ganska osvenskt av dig. Om ni tror liksom ungefär Systembolagets försäljningar i...
Jag tror att den går upp kring midsommar. Jag tror att det finns en peak där.
Inte shit. Skulle väl de folk planera
fucking Rain Man, räknat korten. Hur mycket skulle ni säga, hur många multiplar skulle ni säga att öl gick upp i?
Från en vanlig helg.
Från en motsvarande liksom den normala vanliga veckan. Liksom.
100.
Multiplicerat med 100?
Mm-hmm.
Nej, det låter för mycket.
Det är för mycket. 3 kanske?
Nej, 2. Dubbelt så mycket.
Det är ingenting.
Då tänker man, konstigt, eller hur?
Men starkspriten, där mycket kommer nubbe.
Mer cider tror jag de säljer under min
4 då.
3 så igen.
Ja, det är 4, det är korrekt. Bra iset. Och det tycker jag talar för att det är många som dricker på midsommar som kanske inte dricker vanligtvis.
Just det.
Att det är liksom så, inget illa om cider, det kan vara gott. Men att det är liksom människor som kanske inte är vana vid att konsumera alkohol på sådana mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mm. Kryddat brännvin då?
Ja, nu snackar vi va? 7?
Ja, men okej då, för jag bara köper...
Att ingen köper det annars.
Men köper det en annan helg på året. Och kanske. Så är det där, så då... En 52 del liksom. Så 50 gånger då, säger jag.
Ja, 15 gånger.
Fan, det är fjösigt.
Ja, men det, jag skulle säga att kryddat brännvin nog är en grej på typ alla andra svenska högtider också. Ja, förutom nyårsafton.
Och man kanske har kvar, om jag tänker.
Ja, inte alltid så är det
man,
ju.
Själv
dricker jag OP.
Själv dricker jag tequila. Den godaste spriten att ta tillsammans med sill. Enligt mitt tycke.
Man kan ju säga då att den, de lägsta månaderna av alkoholkonsumtion. Det är februari och november. Och då snittar man en försäljning på person i månad. Person i månad är ungefär på 0,27 liter alkohol. Medan i juni, för det är ju också ett generellt sommarbeteende. Mm. Så i juni, då är vi uppe på 0,35 och i juli 4,1. Så sommaren är ju en dryg... Alltså...
Absolut, det är ett sommarbeteende. Det är också semester, alltså industrisemester
i juli. Det är inte bara med värme att göra.
Det var då själva fan!
Nu är ju inte detta en dryckes- eller högtidspodd. Utan det är ju en podd om väpnade konflikter och krig. Och det pågår ju det har pågått ett krig. Det är någon typ av vapenvila i en del av kriget just nu. I det här som Trump har döpt i 12-dagarskriget.
Okej.
Okay. Mm. Fantastiska klipp. Det har varit lite skakigt i vapenvilorna. Och det som har hänt kan man väl säga är att USA använde B-2 för att bomba ut centrifuganläggningen. Efter att ha lite ränkspel och två andra kärnkraftanknutna anläggningar. Och Iran svarade med en beskjutning av en amerikansk bas i Qatar.
Där de använde lika många robotar som USA hade släppt bomber. Och det säger ju oss att det var en oerhört symbolisk handling som enbart syftade till att deeskalera och chilla efter det.
Precis, och det är ju ganska likt Soleimani-händelsen, alltså 2020 när USA eller Trump beordrar mordet på IRGC, Quds Forces general, som mördas i Bagdad med en drönarattack. Och sedan så slår Iran på stora trumman hur mycket de ska hämnas, och sen så beskjuter de lite mer, får man ändå säga, två amerikanska baser i Irak. Men det var ju också tydligt att man valde mål, man förvarnade Iraks regering vid det tillfället, och det här var det ju solklart att alla visste att det här skulle komma. Basen som angreps hade ju varit tömd sedan 7 dagar ungefär. Tömd är den, har den inte varit, men det var så att man flyttade alla plan som inte befann sig i skyddshangar från basen, och sen all icke-essentiell personal flyttades därifrån. Så att man var väldigt redo på att den här attacken skulle komma mot Qatar. Och det är lite spännande att det är Qatar de attackerar. Alltså, för Qatar är väl det gulflandet med liksom bäst relationer till Iran. Och det skulle ju kunna förklaras av att det var också där det landet inte skulle känna sig tvunget på samma sätt att nu ska vi liksom svara. Saudi kanske till exempel hade reagerat kraftigare. Eller...
Var den till och med så att de skrev i sitt pressmeddelande att det absolut inte var en attack mot deras brodersfolk Qatar?
Ja, typ systersfolk till och med, tror jag.
Ja, kanske till och med systersfolk.
Alltså, om det var en översättningsgrej. Syskon kanske.
Ja, jag såg bara Guardians rapport om det. De kan man inte lita på. Men att de var väldigt tydliga med det i alla fall. Ungefär som att Trump också försökte signalera att det är absolut inte ett krig. Det är bara att vi bombar er lite grann just nu.
Ni blir bara lite bombade.
Det är ett kärnvapen vi bombar. Det är inte liksom en militär eller så. Utan det här är...
Snälla kompisar, speciellt. Vi måste göra det här för att det ska se bra ut. Ta inte illa vidare.
Och när Trump hade gjort det här så gick han ut och sa liksom, ja, men nu är det färdigt. Nu är det inte mer. Nu får det bli vapenvila här, så jag kan inte hålla på liksom. Eldupphör allihopa.
Det blev ju också då formellt en vapenvila som accepterades ganska snabbt av både Iran och Israel.
Mm, det är lite rörigt med klockslagen här. Det är störigt för att det är liksom länder i olika tidszoner som håller på. Som att de inte är grannländer. Men ungefär 2:02 vår tid. Nu är det svensk tid här. Så förklarade Trump att det finns ett avtal om eldupphör. Och det ska vara genomfört senast den 25 juni. Och det är då han namngerade 12-dagarskriget. Irans utrikesminister var lite skeptisk. Och vi har inte godkänt något, för Trump liksom sa att nu är det blir det eldupphör, och så var Iran såhär, va? Det har inte vi varit med. Och de var såhär, men vi kan tänka oss en eldupphör. Och om Israel slutar attackera oss 03:30 kommer vi liksom inte attackera mer. Sen är det ju lite konstigt det som har hänt under dagen. För sen vid 5 på morse ungefär så aktiverades Irans luftförsvar och liksom Teheran blev bombat. Iran skickar iväg en salva mot Beersheva i södra Israel. Ungefär 5:30 i morse. Som ju träffar ett flerfamiljshus. Och till och med kanske direkt ett skyddsrum. Ja. Och det dör väl en familj liksom. Sen går Israel ut med att de har...
gått med på vapenbilar.
De har också gått med på en vapenbila. Och att så, alla våra operativa mål är nådda. Allt är klart. Vi behöver inte göra detta. 2 på natten då. Det blir rörigt i tiden här. Men liksom innan de här bombningarna. Då har ju Trump gått ut och sagt. Liksom, the ceasefire is now in effect. Please do not violate it.
Please.
Och sen så börjar det med att liksom Iran säger så här, vi har blivit bombade igen. Israel säger, de har skjutit 2 robotar på oss. Israel säger att vi ska svara. Och sen så börjar liksom den här plattformen Truth Social där som Trump skriver på. Börjar han ju skriva olika random meddelande i någon typ av diplomati. Det starkaste, för måste man ju ändå säga, är när Israels plan är på väg. Israel, alltid vasala, punkt. Do not drop those bombs, punkt. If you do it, it's a major violation, punkt. Bring your pilots home, now. Donald J. Trump, president of the United States, alltid vasala. Och sen några minuter senare, Israel, vasala, bara, Israel, is not going to attack Iran. All planes will turn around and head home while doing a friendly plane wave to Iran. Nobody will be hurt, the ceasefire is in effect. Thank you for your attention to this matter, Donald J. Trump. Och här någonstans så är jag så. Är detta liksom riktiga Donald Trump vi ser? Kan du spela klippet där han är upprörd mot journalisten?
We basically have 2 countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing.
Att han säger liksom...
Sen gör han ett uttalande efter då bombningen har skett liksom. Och är förbannad här på att de fortsätter bomba.
Och han är ju förbannad på båda parter ganska tydligt. Och han är rätt hård i orden mot Israel på ett sätt som man inte van vid att höra.
Det känns som att han är besviken på båda, men att han verkligen vill betona att han är mest... Liksom, han hade förväntat sig mer av Israel på något sätt. Liksom. Att de litade han mer på, och nu har de liksom också fuckat upp det här på något sätt.
Och han säger att båda sidor har liksom kränkt vapenvilan, och det är ett stort problem. Han säger också fuck.
Ja.
Vilket är väldigt ovanligt för president. Jag läste någonstans att det var ett drev mot Biden när han var vicepresident till Obama. För att han viskandes typ ska ha sagt, you don't need to give a fuck about that. Eller något liknande. Och att det var så pratar inte en vicepresident.
Det känns som att det har hänt ganska mycket sen dess, andra sidan, så det kanske inte är riktigt. Men nej, visst, det känns som att han tappar humöret liksom, på on tape. Liksom. Så att det inte bara är liksom, ett utspel, utan faktiskt är sur på riktigt. Liksom.
Och det tycker jag stärker lite den här känslan av att hela den här processen har Trump lite motvilligt varit med. Att han har inte varit så taggad på Israels agerande.
Men du sa förra gången att han älskar vinnare liksom.
Mm.
Och ett extra insatt avsnitt som vi spelade, som släpptes ganska nyss om Iran. Då tänker jag att nu såg han liksom sin chans att verkligen vinna och göra en bra deal. Vilket han ju liksom, the art of the deal är ju hans liksom hela grej så då. Att så här, man får till ett avtal mellan Israel och Iran genom att släppa den här bomberna. Och då så tvingas Iran gå med på vapenvila och Israel gå med på vapenvila för att han har gjort dem en tjänst. Och då har han liksom lyckats med sin fantastiska förhandlingskonst som är de här moppbomberna då liksom. Och sen så blev det inte som han ville. Det blev inte vapenvila, och då blev han skitsur för att de har som pajat hans briljanta move här liksom.
Det är ju också så att det bara funkar om man inte bryr sig om Iran verkligen ska få kärnvapen eller inte.
Självklart.
Alltså för att
det kommer de ju göra nu.
Nu kommer de ju göra det, verkar ju alla experter säga. Och de var ju inte på väg att göra det innan, verkar alla experter säga.
Om du hade varit Iran, hade du skaffat kärnvapen?
Jag vet inte.
Jag hade ju skaffat kärnvapen fort som fan. Ja, de har blivit riktigt förnedrade. Liksom.
Ja, och det är ju hela den här grejen. Alltså det är inte bara det, utan det är ju också att de kan väl kolla vad som har hänt med andra länder som har varit så här officiella bad boys i liksom världsordningen. Och som har försökt att liksom spela, ja, men försökt komma lite närmare. Framförallt USA då kanske. Och sen så när det inte passar längre så går det som med Gaddafi.
Jag kommer ihåg när NATO satte in trupp mot Ryssland eller Nordkorea. Eller Kina.
Ja, nej, det är ju det.
Mm. För det Det händer ju inte.
Nej.
Och ja, precis. Gaddafi är väl det bästa exemplet. För det finns ju många paralleller till Libyens situation.
Och liksom. Även Saddam Hussein hade ju alltså vad jag har förstått det som, så var de på riktigt månader från att kärnvapen när Kuwaitkriget började. För att de hade under 10 år haft ett hemligt kärnvapenprogram. Mm. Alltså det första Gulfkriget. För att de var rädda för den här typen av grejer. Efter att Israel hade bombat dem 82, tror jag.
Ja, precis. Så bombade de väl ut Syriens eventuella försök att skaffa kärnvapen också.
Och så det var också som att, ja, där kan man se att det har också hänt en gång. Och sen råkade Saddam överspela sin hand. Men hade de inte gjort det så hade de haft kärnvapen.
Ja, frågan är hur han överspelade det andra gången. Det känns inte riktigt som att han spelade en hand då.
Nej, det var väl mer att han tänkte, men jag är ju er kompis. Ja. Jag, ni vill att jag ska betala mina räkningar till er för alla vapen jag får köpa. De här oljekällorna, de brinner väl inte ner om. Nej, det sa jag förstått som att...
Jo, och sen så efter september ändrade så, liksom spelplanen.
Men precis, för det var ju liksom 7 oktober i den meningen att nu var liksom alla regler över, nu får vad vi vill, och någon ska få det, och Irak skulle ha det liksom. Ja, för det finns en annan parallell i detta som jag ska inte ta gift på det här, men för det är liksom, alltså, många gånger när det handlar om så hemlig underrättelseinformation och så, men att USA sa till Mullah Omar, alltså till talibanernas ledare, ni får 48 timmar på att lämna ut bin Laden, annars så invaderar vi och avsätter er liksom. Och sen invaderade man efter 35 timmar efter det hade liksom uttalats. Och att han i efterhand har sagt, så finns det liksom belägg för under, som sagt, stor dos, att så här, jag hade gjort det. Men det var liksom, det var inte poängen var inte att han skulle, precis som nu då, att Iran höll på att sluta ett nytt kärnavtal med USA. Och så hann de liksom inte det. Trump gav, Khamenei, ni får 2 veckor på er. Sen så ska det här liksom, så ska det finnas en deal. Och sen så går det 3 dagar och så bombar han deras kärnkraftsanläggningar. Mm. Nej, men så tänker jag på det här med den bra dealen liksom. Absolut, det kan ju vara så att han har på något sätt spelat någonstans och varit så här, det här är en bra deal. Jag tror också att man ska ta i beaktande att det också kan vara, detta är den bästa dealen jag kan få ut. Jag behöver få slut på det här kriget. Det här kriget gynnar inte mig. Det gynnar inte mig inhemskt att bli indragen i detta. Jag kommer inte lämna Israel i liksom en längre utdragen konflikt med Iran. Inhemskt funkar inte det, liksom. Och det funkar heller inte utrikespolitiskt, liksom. Netanyahu har varit hos mig och sagt, vi vill att ni knäcker det iranska kärnvapenprogrammet. Han sa nej. De har sagt, vi vill döda Khamenei. Han har sagt nej. Israel är så, okej, men då bara bombar vi Iran då. Då knäcker vi Iran. Då har vi väl ett storkrig med dem nu. Israel behöver det mer än någon annan, eftersom att det skapar en perfekt röker då för det som händer i Gaza. Man drar igång det här kriget. Och jag tycker det är ganska tydligt att Israels liksom mål, alltså efter de 2 första dygnen, är så här, vad är det de ens håller på och bombar? Ah, nu ska vi bomba avfyrningsramper. Avfyrningsramper till robotpjäser som, vars enda poäng är att de skjuter på er för att ni bombar dem. Ah, okej. Nu ska vi bomba IRGC:s högkvarter. Jag hade varit i krig med dem liksom i en vecka nu. Tror du det sitter någon i IRGC:s högkvarter i Teheran? Det är det sista stället man skulle sitta på. Och så bombar man fängelser, man bombar lite checkpoints, man bombar lite petrolindustri. Alltså som att man bombar så här eller systemkollapsbombningar. Och frågan är om inte det har varit liksom en utpressnings gentemot Trump. Där man är så, okej, men slut deras kärnprogram, så slutar vi. Trump tar det, gör det. Nu är det klart. Nu blir det inte mer. Och sen så då, när Netanyahu inte bara steppar ner direkt, så är Trump så, men vad fan är det ni håller på med? Jag har ju gjort det jag skulle göra för er. Och då menar jag inte det som en så här antisemitisk konspirationsteori med något trådar liksom, utan att det är en låsning för Trumps del som är att han har investerat för mycket i liksom Israel och liksom Gaza och alltihop, och framförallt i relation till Iran. Han kan inte framstå som en svag part som inte vågar.
Han vill heller inte ha storkriget, för världsekonomin fuckas upp och sådana saker av det.
Nej, men precis, om man har liksom en eventuell minering av Hormuzsundet till exempel, vilket ju, alltså, är oljekrisen, det kan ju ni säkert mer än mig om, när OPEC blockerar Israel allierade eller handelspartner med Israel. Det är väl det som triggar fram liksom oljekrisen, som sen ritar liksom om hur ekonomin fungerar i stora delar av världen. Det är ju att det slutar komma ut olja från Gulfstaterna. Minering om Hormuzsundet hade gjort det. Sen är det klart att vägarna ser annorlunda ut idag, och att, men det är en femtedel av världens olja som går ut där igen.
Mycket av det går ju dock och inte till USA, utan till Kina och Indien och så vidare. Så det är ju också någonting som hade fått en annan typ av effekt än det fick förra gången, kan man säga. USA har ju ett överskott på fossil energi just nu. Så att det är ju liksom en mindre skada mot dem att göra det nu än det var för 10 eller 20 år sedan. Men det är ju fortfarande som en sak som jag tänker mig hade tvingat USA att liksom göra en storskalig intervention.
Alltså får man titta på, alltså sjöminering är det ju så. Vi läste en forskare som hade skrivit om, hade blivit ombedd att ta fram en analys till Pentagon. Och vid en eventuell minering av Hormuzsundet, där han drar parallellen till Dardanellerna, alltså när britterna måste röja i mineringen. Alltså, det är så, Iran, det hade varit jävligt svårt för Iran att göra en bra minering av Hormuzsundet. Men det räcker att lyckas med en ganska kass minering för att det ska ta skitlång tid att röja den mineringen. Ja. Och det hade också krävt att USA först liksom bombar hela den iranska flottan, bombar alla deras, liksom, hela deras kustartilleri. Men det tar liksom inte heller slut där. Till slut hade de ju hamnat i ett läge där de hade behövt göra markinvasion av Iran. Alltså om Iran hade haft den uthålligheten att ta bitar av Irans kust för att kunna få bort pansarvärnsrobotar eller lätta sjömålsrobotar. Och man kan ju titta på Yemen liksom. Och man kan titta på Houthi. Det gick ju inte. Alltså det räckte ju inte med bombplan. Och det är ju inte ens Iran liksom. Utan, och den risken, att, och där blir det dubbelt. Ja, det är dåligt för ekonomin. Och visst, de har ett överskott på fossila bränslen. Men det var ju ingen slump att Trump gick ut och bara så borra olja. Alltså att han, och kombinerat då med att det hade liksom inte varit Israel som gick in för att knäcka Iran. Och britterna hade sagt att vara supertaggade, för de bara älskar den skiten. Vi kommer, men de hade också kommit 15 killar liksom. Och så hade det varit så, nu får ni göra det i USA. Iran är inte Syrien. Iran är inte Irak. Iran har relativt goda relationer till Pakistan. De har goda relationer till Ryssland. De har goda relationer till Kina. Ett utdraget krig där hade varit en kostsam process. Liksom. Även om de uppenbart inte kan liksom hålla sitt luftrum. Så jag tror att den här irritationen på Israel kan vara, liksom, den kan vara genuin. Och den kan liksom vara personlig på sättet att han... Och jag menar inte det som att Netanyahu liksom har gått till Trump och sagt du måste göra det här. Utan att Israel har agerat på ett sätt som har satt Trump i en låsning som han har varit tvungen till att agera på. Och det här var den bästa dealen. Jag gör detta, för mina ärligt talat, det är klart att det här har skadat Irans kärnvapenprogram, eller kärnkraftsprogram, i någon mening. Men vem vet, alltså, hur många centrifuger var flyttade? Hur många av de här 400 kilo, 60% anrikat uran var flyttat? Hur mycket är faktiskt skadat? Det är ju liksom ett skådespel. Ett skådespel på nivån av Irans svar på USA. Liksom.
Nej, alltså... Det har ju diskuterats i media i flera veckor för man ska bomba Fordor, vad heter det? Då är det extremt orimligt ifall de bara låtit alla grejer ligga kvar där de var in, eller så liksom. Det måste finnas något bergrum någonstans man kan stoppa saker i liksom. Kanske inte centrifugik, kanske svårt att flytta, men alltså just anrikat uran eller vad som helst.
Ja, men går att plocka ihop och köra iväg lastbilar. Även om de lastbilarna kan bli bombade, och det vet man ju att Israel har bombat lastbilar på väg ut därifrån. Men
om man då tänker att er hypotes, eller din hypotes är rätt, Martin. Så det kanske då är att Trump tvingas göra någonting. Det framstår som ett skådespel. Väldigt farligt skådespel kanske man vill liksom tillföra. Vad hade hänt om Iran inte hade svarat på samma sätt? Mm. Vad hade hänt om de hade minerat Hormuzsundet direkt till exempel? Men är det ett skådespel även liksom de andra dimensionerna? Känns ju mindre som ett skådespel. Alltså om man tänker Irans svar mot Israel.
Nej, det är ju...
De verkar ju göra vad de är kapabla att göra, mer eller mindre.
Ja, i alla fall.
Och Israel, jag vet inte, vad hade de kunnat göra mer än så här?
Nej, det gör de sina kärnvapen.
Men det är kanske liksom...
Nej, det tror jag inte de har varit känns intresserade av. Liksom.
Det har väl framförallt en avskräckande effekt, så är väl tanken.
Ja, okej. Mycket kan man säga med Israel, men jag tror inte de hade velat vara det landet i boken. Så var det så här, vi gjorde det andra gången.
Mm.
Alltså,
det verkar ju bara jättedumt.
Ja.
Å andra sidan.
Ja. Nej, men det är ju lite Nordvietnam över alltihop. På det sättet att jag tänker att Israel befann sig i läget där de var så här. Behöver ni mer plan? Nej. Behöver ni mer piloter? Nej. Behöver ni mer bomber? Nej. Vad behöver ni? Vi behöver mål. Det var liksom, jag tror Israel bombade det de kunde bomba. Det finns ju rapporter om att de har sett liksom bomber som är värda liksom över 500 000 kronor på en sån checkpoint. Liksom.
Mm.
Vad fan spelar det för jävla roll att spränga så här 4 miliskillar med lite sandsäckar?
Och motorcykel, ja.
Ja, om man inte ska invadera landet. Och det är ju inte aktuellt. Det kommer inte hända. Då är det ju i så fall regimskifte eller regimkollaps, liksom teorin. Och det tror jag var liksom i det hotet de gjorde, i den pressen. Ja, men då gör vi det här tills det kollapsar. Det är ju någonting som väldigt många inte vill. Till exempel Saudi, som ju har ett nära öra till Trump. Iran får inte kollapsa. Vi vill inte ha 100 miljoner flyktingar i vårt närområde. sluta. Alltså,
Ryssland har ju varit väldigt tydliga med att de inte heller vill att Iran kollapsar. Sen vet man inte hur mycket man ska lägga i det. Men,
nej, de gjorde ju ingenting.
Nej, men det var ju ändå till Moskva deras utrikesminister absolut. Åkte. Så jag menar, det säger väl någonting som jag förstår det efter att ha pratat med en stycken iranier om det här. Men som jag tror har ganska bra insyn, såklart inte vad som händer liksom i staten, men har liksom en bra analys och liksom tänker mycket och läser mycket. Så är ju att det finns liksom olika fraktioner i Iran också. Mm. Som olika syn på det här. Och den fraktionen som har varit dominerande, vilket har svårt att se utåt, har varit de som har velat ha en fred med USA. Och, och det var därför man kunde göra kärnvapenavtalet med Obama. För att det är egentligen det som regimen vill. De vill bara sluta av sanktioner. Mm. De vill inte göra revolution liksom i Libanon. Eller de vill ha proxy som en deterrent. För det är en del av deras försvarskapacitet. Och de vill göra en deal med USA. Men att det finns en annan fraktion som är mer så. Ja, men Kina är på väg upp. Vi kommer att välja sida. Det är bättre att göra det tidigt. Och har en mycket, men någon slags Sahad som framställer sig själva som realister i liksom den här Mersheimer-skolan.
Geopolitiska.
Precis, geopolitiska realister. Att det är liksom rising power. Det kommer vara oroligt här de närmaste decennierna. Man kommer behöva ha en supermakt allierad. Vi kommer aldrig kunna bli allierade med USA. Det kommer inte hända. Så utan att så därför kommer vi bara tvingas välja Kina längre fram. Och att de har varit liksom den mindre viktiga fraktionen. Och då även eventuellt kunna liksom få mer stöd av Ryssland.
Men okej, jag måste bara... Ja. De här fraktionerna, är någon av dem då IRGC och dem? Liksom, för det sägs ju ibland att det finns liksom reformisterna versus hardcore.
Det är nog mer det religiösa, tror jag. Alltså, ja. Precis, och det politiska. Utan detta, detta handlar snarare inom de militära strukturerna. Så det han sa, det som redan har hänt är att flera av de tunga personerna som varit så här, vi vill använda vår militär kapacitet för att göra ett politiskt avtal med USA för att slippa sanktioner. Det är liksom vårt långsiktiga strategiska mål. Många av de tyngsta förespråkarna för det i militären är nu döda. Och de som kommer under dem är mer den här realistiska skolan.
Men det...
som säger, vi kommer bara spela ut de här supermakterna mot varandra och vi kommer aldrig kunna välja USA-sidan. Vi är de enda som inte kommer kunna göra det. Så ju tidigare vi väljer den andra sidan, desto bättre för oss. Innan det blir för sent för oss. Innan den dörren stängs av någon anledning.
Så det är nästan som inom gruppen pragmatiker så finns det två stycken de perspektiv.
Liksom,
också,
jag har liksom, ingen aning om det här stämmer. Men alltså inom militären, inom liksom officerskåren finns det två strömningar.
Ja, och sen har ju det som gör det förvirrande är ju att Iran har två helt separata militärer. Två separata militära strukturer. Och
där... Men du menar den reguljära? Inte religiösa militären så att säga, ja, inte IRGC utan statsmilitären tror jag, alltså if jag fattar.
Och där är det ju liksom att IRGC är ju väldigt tätt knutna till Khemeni och till hela den liksom religiös, traditionell, liksom politiska strukturen. Och man såg ju med presidenten att den presidenten som vann efter han som dog i helikopterolyckan var ju beskriven som en progressiv som var... Vi ska få till avtal med väst, vi ska dämpa konflikterna. Och jag tror precis som att inga länder är monoliter så är ju inte Iran heller det. Nej, utan nej. Man ska ju förstå det som att de här spänningarna finns. Det väl som är intressant med den här liksom IRGC-biten och vad som faktiskt har hänt nu på tal om att Irans läge är ansatt. För att knyta tillbaka till mordet på Soleimani och lite det du pratade om här Johan om liksom de här proxystyrkorna. Och det tror jag att man liksom okej, kan faktiskt kalla dem... För det var också så Soleimani såg på det själv. Och Soleimani är ju känd genom Quds Forces som ju är det militariserade CIA kanske man kan beskriva det som. Alltså Irans militära underrättelsetjänst, extroverta militära underrättelsetjänst. Som också hade liksom direkt maktprojektion på något sätt på sin agenda. Både genom soft power och hard power, men framförallt genom hard power. Och det finns ju det här citatet och det är lite omtalat för att det återges ofta. Man vet inte riktigt, jag har inte lyckats hitta vad källan är. Så vi får ta det också med en nypa salt. Men som är att 2 månader innan han blev mördad av Trump så skulle han ha sagt I have assembled for you 6 armies outside of Iran. A corridor of 1,500 kilometers long and a 1,000 kilometers wide. All the way to the shores of the Mediterranean. Any enemy that decides to fight against the Islamic Revolution and against the sacred regime of the Islamic Republic of Iran will have to go through these 6 armies. It won't be able to do so. Nu är inte Houthi slagna.
Nej.
Det får man ju ändå säga.
Men ändå Hamas och Hezbollah, liksom att det är som att Israel har lite klippt av dem där.
Ja, alltså Hezbollah, där tror man, är de här 6 arméerna så räknar man in de stora delar av syriska armén och liksom de milisgrupperna i Syrien. Houthi, framför allt är det väl Palestinian Islamic Jihad som är den gruppen, men också Hamas. Och de här afghanska och pakistanska shiitiska miliserna som ju har varit viktiga i syriska inbördeskriget, men idag kanske inte spelar en lika central roll.
Och så irakiska...
Och sen då till slut, som ju på tal om vad Trump vill och inte vill, det, liksom den armén som står av de här sex armén, så är det de shiitiska miliserna i Irak.
Mm.
Som ju i princip har varit orörda. Och hade Trump velat liksom lägga sig i den här konflikten för att försvaga Iran, så är det ju dem man hade gett sig på.
Men tror du också det kan finnas någonting med att de har liksom, de liksom också har blivit mer självständiga mot Iran? Också kanske efter att man har sett hur det gick för Hezbollah och så, så kanske man är så här mindre benägen att vilja vara med i den här alliansen så att säga, utan mer bara sköta sitt eget liksom.
Det tror jag absolut, och jag tror att de på många sätt, både med Irans goda minne, också har velat följa Hezbollahs exempel pre 7 oktober, alltså i deras rise to power.
Mm.
Alltså att göra den här kraften också inom de demokratiska institutionerna, eller liksom inom, inte bara som en självständig militär maktprojektion, utan också så kunna göra anspråk på det irakiska parlamentet. Men det går inte, med det sagt så går det ju inte att ta åt sidan att Irans, för att ge realisterna rätt då kanske då i Iran som du pratar om Johan, så är det ju att även avskräckningsförmågan som Iran har haft när detta är över, i den mån det är ju kraftigt ansatt. Och på ett sätt som nog inte är helt återuppbyggbart inom rimlig tid. För att Israel, och det här tror jag att man måste förstå att liksom, och det har ju någonting med man måste förstå att Israels agerande har också med en analys från Israels sida som gör att den internationella rättsordningen är död.
Mm.
Alltså, de har ju uppenbart läst korten rätt. Det spelar ingen roll vad vi gör. Alltså, det händer ingenting. Det blir saft och bullar.
Mm.
Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur mycket vi säger om vapenvila med bollar, men fortsätter bomba Libanon. Ingen bryr sig. Det spelar ingen roll vad vi bombar i Iran. Ingen bryr sig. Ni startade ett krig. Nej, det gjorde vi inte. Nej, okej, de startade visst inte en krig. DN kommer att publicera det. SvD kommer att hitta på. Alltså, i en svensk kontext. De fattade ju någonstans att om vi bara gör det här så kommer ändå alla välja vår sida. För på samma, med samma förståelse som de här iranska realisterna, så förstår ju Israel det som väst kommer välja vår sida. Det spelar ingen roll, för de kommer tänka...
Alternativet är att välja den andra sidan, och det kan vi absolut inte göra.
Det tänker vi oss inte göra. Och ju mer den här konflikten riktas över till att bli en mellanstatlig konflikt mellan Iran och Israel, ju tydligare blir det. Det spelar liksom, det spelar ingen roll att Netanyahu begått folkmord. Det alltså innan 30 juni så hade ju det börjat sägas av alla.
Mm.
Alltså även högerpolitiker. Alltså, fast det här är, nu är det för mycket. Nu skjuter ni stridsvagnar rakt in i matkör här. Det får man faktiskt inte göra. Men nu blir det ett konventionellt krig, och då kommer vi välja Israel. Tysklands liksom, förbundskansler var ju bara så, kör! Kör det här, de gör dirty work för hela Europa.
Ja. Ja, det är, vad heter hon? Tedesco, Måve, säger också något sånt. Det var bra att någon gjorde smutsjobbet. Eller vad?
Jo, men så verkligen bara en take rakt ifrån.
Ja, men man också bara, du menar så ändå att det var, att du förstår att det är liksom olagligt krig och liksom fel och så. Att man ska inte göra det här, men det är bara skönt att någon gör det där som är fult att göra. Liksom att någon annan, alltså det är konstigt sätt att uttrycka sig liksom. Så här, det är så skönt att det finns någon maffia som kan utföra lönemorden vi betalar dem för. Liksom. Alltså den typen av... Äppel är riktigt konstigt. Ja.
Men finns det då någon kanske större fråga på spel här om att det är någon slags process som håller på att förändra hur vi ser på krig överhuvudtaget som spelar ut? Kan man tänka så? Det har varit mycket snack om de här olika vågorna av krig, och vad det nu är, första och andra och tredje och fjärde och så. Men det här kanske, liksom är, kanske ändå är någonting nytt som håller på att framträda, där Israel kanske är någon slags... vad ska man säga, laboratoria för nya sätt att tänka på krig. Å andra sidan så kan man ju spåra det här tillbaka väldigt länge också. Alltså ja. Israel har väl hållit på så här ett tag, och jag menar, kriget mot terror är ju ganska likt. Det är ju det som Trump stödjer sig på, i den meningen att han inte då, alltså, för det har ju varit, vad ska man säga, vänstern är väl fel ord, men de mindre krigsentusiastiska centristerna i USA har ju varit så här Vi kanske ska gå till kongressen med det här, eftersom det ändå står i vår konstitution att presidenten inte får starta krig. Och så får en dumma i huvudet, så kriget mot terror.
Nej, men absolut, det finns väl klart tydliga kopplingar till krig mot terrorismen. Till exempel att vi befinner oss i ett permanent tillstånd av krig. Israel gör ju bedömningen och USA uppenbarligen att nej, jag behöver inte gå till kongressen med det här, vi befinner oss i krig med Iran. Och vi skjuter inte på varandra, men nu gör vi det, för vi befinner oss i ett, alltså, och på samma sätt, men det tyckte de uppenbart redan 2020 när de mördade Soleimani, när de mördar en av Irans generaler. Alltså, med militära medel. Det är ju att vara i krig med någon när man gör det. Frågan är om vi ser en, ser en revolution in military affairs, eller om det vi ser är, alltså, i ordets faktiska bemärkelse, alltså revolution som återgång. För det som kanske är att det är en återgång till krig innan kalla kriget. Alltså, Israel släppte sin nya doktrin ett par år sedan, multidimensional contemporary bla 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 doktrin. De heter ju alltid någonting sånt. Och den, hela poängen i den texten är att vi ska sluta se våra motståndare som upprorsmän. Vi ska sluta applicera counterinsurgency. Vi ska sluta förstå det med hearts and minds. Alltså, vi ska egentligen bryta snarare med Vietnamkriget, som ju löper in i kriget mot terrorismen. Nej, vi behöver inte dela ut ris. Vi behöver inte ta hänsyn till civila. Det är krig. Det är krig som krig var innan.
Mm.
Alltså, så det är liksom, frågan är om det har skett en teknologisk revolution in military affairs, absolut. Men har det inte skett bara liksom en återgång till, vi skiter faktiskt i vad som händer med civilbefolkningen. Och man kan anklaga USA för massor av saker i Irak och Afghanistan. Fruktansvärda, bestialiska mord. Men deras papper sa liksom inte att det är så här vi gör. Deras papper sa, vi måste vinna afghanernas, liksom, de ska gilla barbecue och liksom demokrati och allt vad det kan vara. Det är så vi vinner den här konflikten, det är så vi håller ute talibanerna. Israel skiter fullständigt i det. De applicerar liksom fransk kolonialkrig-grej. Vi rekryterar kriminella gäng och så ger vi dem vapen så de kan... Alltså, är ni med? Det är liksom, det är inget, de skiter i palestinierna, de skiter i libaneserna, de skiter i iranierna. Det är inte ens att de vill ha ett regimskifte i Iran de jobbar med.
Nej, för det är ju det som är det intressanta.
De jobbar för regimkollaps.
Men det är om man kollar på Israel då, å ena sidan, men om man också kollar på Trump, så där har han ju en väldigt tydlig inhemsk publik som han talar till. Inte ett regimskifte, det är inte ett krig. Det är precision strike som gick väldigt, väldigt, väldigt bra. Så för att vi är så himla duktiga och gud är med oss mot kärnprogrammet. Det är bara det där. Och det kan man ju tolka som att det bara är liksom att han försöker liksom hålla dörren öppen för Tulsi Gabbard och Tucker Carlson och så vidare. Liksom. Men det kanske också finns en djupare sanning i det på något sätt. Alltså, det kanske ändå kanaliserar någonting som att det är kanske inte krig på det sättet. Och det kanske framförallt kanske det inte är en regimskiftesoperation. Det kanske snarare är ett sätt att visa att vi kan göra vad fan vi vill. Vad ska ni göra åt det? Ja. Men aktivera era jävla celler i
gör det då.
Kentucky. Så. Vi har koll på dem. Så fort de rör på sig. Så. Eller vad det nu kan tänkas vara. Liksom. Försök spränga ett oljefält i Texas då, med någon så här typ student. Som ni har smugglat in. Okej, vi bryr oss inte. Då bombar vi väl er igen. För det är väl lite... Alltså, om man ska tänka... Att det finns något större som kanske då inte är vad den här galningen som är president säger. Och som ju verkar kunna ändra sig oftare än en guldfisk, vad han tycker liksom. Alltså New York Times, en artikel som drev linjen med källor. Alltså många källor, nu är det The Lying New York. The Lying and Failing New York Times. Men många källor från Vita huset som drev linjen. Till stor del beror att han beslutet Trump tog på. Att Tucker Carlson inte längre är på Fox News. Och att därför kan inte Trump se någon som säger att detta är jättedåligt. För det är på YouTube nu. Och inte Fox News. Och att fler av hans stöd som han har valt ut ganska mycket omkring sig. Som tillhör en fraktion som är skeptisk till liksom, den här typen av grejer. Så det finns människor i rummet som tycker det. Som läcker det här till New York Times. Och det de säger är. Hade bara Tucker Carlson haft en timme om dagen fortfarande på Fox. Hade inte detta hänt. Det var det som var skillnaden. Men nu var allt när jag kollade på TV var. Gud vad duktiga israelerna är. De är så jättebra. Om bara Trump kunde vara med också. Det är synd att han inte var det så. Men om man bortser från det. Och lyfter blicken lite grann. Så tänker jag att det finns någonting i det. Att det inte att... Och det är inte bara Trump som säger det. Ted Cruz säger det. Vance sa det också. Jag tror till och med att Tulsi Gabbard blev framsläpad för att säga det. Det är inte en regimskiftesoperation. Och var det Cruz som sa... Förr hade vi dumma presidenter när han pratade om George Bush. Nu, liksom. Nu har vi smarta presidenter. Därför är det okej. Okay. It's okay when we do it. Men det kanske liksom är mer än bara retorik. Det kanske är någonting också. Att det finns liksom ett skift i doktrin som är på väg på något sätt. skulle man kunna ana. Det är svårt att veta, alltså, man, som historiker vet man ju liksom att man vet inte så mycket från ganska långt efter någonting hänt. Och det är svårt att sätta etiketter på. Men jag tycker ändå man kan ana att kanske är det liksom de teknologiska aspekterna av krig håller på att förändras lite snabbt. Israel har visst att man kan göra massa grejer som man kanske inte trodde man skulle kunna komma undan med. Och då kanske det är att det kanske inte är regimskifte de vill ha. Det kanske inte, alltså det kanske passar dem ganska bra att ha det som det är Iran. Mm. Men ju svagare de är desto bättre. För då har man mer makt över dem. Kanske snarare en slags fullskal dominans. Mm. Vi kan slå till vem, om man tänker den stora killen på skolgården som har fått någon nytt knogjärn eller någonting. Man tänker tillbaka på 90-talet.
Det är det man behövde. Ett bättre krogar. En sån med spikar på.
Nej, men det var mycket butterfly-knivar.
Föräldrarna var på Lanzarota och köpte en present till sin 12-åring.
Föräldrarna var på Lönsboda marknaden. Barn på Lönsboda marknaden köpte en butterfly. Nej, men så. Men den som alla är rädd för liksom. Mm. Alltså det kanske är det, både Israel och Trump vill vara. De kanske inte bryr sig om vem som bestämmer Iran. Så länge Iran är rädda för dem. Och om man bombar Iran, desto mer rädda blir de. För att de kan inte slå tillbaka. Det är kanske snarare det som är skiftet. Och det skulle stämma ganska bra med vad du menar då är den nya israeliska doktrinen också.
Ja, alltså det som är den stora skillnaden skulle jag säga, som talar för att det inte är vi kan göra vad som helst, men som talar för att de kanske inte jagar regimskifte utan mer att de förstår krigen som konventionella, är ju att de inte gick på mordet på Khomeini. Med en klassisk liksom antiterror, vi får göra vad fan vi vill, så hade de ju dödat honom. Och säga, kolla vi kan göra vad vi vill. Utan jag tror att det finns dimensioner av det som också handlar om att den här konflikten, och det här är en gammal käpphäst för mig så jag är ledsen att den kommer. Men jag tror att man behöver förstå den i relation till Kina också. Att det också finns gränser för vad Kina liksom bara låter hända i världen. Och då menar jag inte att Kina är PLA kommer komma stormande för att rädda dem. Utan att det är så här, det sätts nya standard på sätt hur man för krig mot varandra. Och att man mer, både Israel och USA mer ser det som att de befinner sig i ett konventionellt krig där Palestina-grejen, Gaza-grejen, är liksom en sideshow i en större konflikt. Att kriget med Iran för USAs del inte förstås som en del i det som händer i Gaza, utan snarare det som händer i Gulfen och är kopplat till exempel Pakistan, relationen till Pakistan. Och Pakistan har sagt att håller på att skifta, byta sida. Vi behöver avsluta, precis som Israel, så såg jag till att få sista ordet.
Okay.
Som ju är en vanlig grej när det kommer till vapenvilor. Att Israel gärna passar på att bomba
en sista gång.
Och här tänker jag att jag vill knyta ihop säcken med midsommarafton. Wow.
Det är ju, man blir ju förbannad.
Varför stör man sig så jävla mycket på Israel? Är det liksom latent antisemitism? Eller är det för att man känner igen typen av person? Och då tänker jag på alla de man har träffat genom åren på olika alkoholhögtider. Som är liksom en dålig dryckeskompis. Vad har de gemensamt? De tappar kontrollen snabbt. Det blir för mycket.
Midsommarstänger brinner.
De kräver ständig uppmärksamhet.
Mm.
Skapar drama. Börjar tjafsa med allt och alla. Drar upp gamla oförrätter. Beter sig gränslöst. Får blackouts. Kommer inte ihåg vad det är som har hänt. Skyller på alkoholen eller någonting annat. Och det är kanske där skon klämmer för en om Israel.
Kanske det är det här folkbordet, men det är ju... Ja, men det är din spaning.
Är det så här ni behandlar era gäster? Kommer man hit och så får man höra.
Ja, precis. Det är det vi pratar om, Johan.
Starta slagsmål på Moriskan med någon skitstor
professor i metafysik i Lunds universitet. Om du hör detta, sluta bits. Tack så jättemycket för att du har varit med, Johan. Ja. Har du något att göra reklam för?
Men vi hade ju en ny bok om läget i staden som handlar om lite olika saker, men utifrån Sorgenfri i Malmö, som är en stadsdel som Malmö stad håller på att göra grejer med. Den kan man köpa från Dokumentpress.
Dokumentpress. Mm. Det känns dumt att sälja in boken till någon som inte vet vad Sorgenfri är.
Ja, nej, jag...
Vill du köpa en bok om Sorgenfri?
Ja, men det handlar lite med andra saker också. Ja. Men nej, det...
Då
det,
så.
Ja, då så.
Nej. Det handlar om Sorgenfri och andra grejer. Köp den på Dokumentpress.
Man får en väldigt fin affisch.
Man får en affisch. Den är fin. Det är bra i det här audioformatet.
Jag kommer köpa den direkt.
Direkt bara på den här.
Men du vet vad som är fria också.
Ja. Du är taggad på annat.
På affischer.
Ja, okej. Okay. Ja. Det är mest annat-biten som fick mig att bli så.
Smått och gott.
Smått och gott. Följ oss på sociala medier.
Du heter johan.pries@ på Blue Sky.
Ja, jag finns där om man nu skulle vilja.
Ja, man kan följa mig på Blue Sky också. Det är på Blue Sky. Man kan bli Patreon. Man kan Följ oss på Instagram och på Facebook och vad fan allt måste. Hoppas ni har en bra sommar. Hoppas ni har bakfyllat när jag räddade sen midsommarafton.
Och om man blir Patreon så kommer man strax få höra ett avsnitt om kriget mot lupiner, vilket ju är en aktuellt ämne.
Dagsaktuellt.
Ja. Med tanke på alla olika rasister i kvartal. Vad heter
Fokus.
Fokus heter den där tidningen. Ja.
Ha det bra.
Ha det fint.
Hej då. Hej.